Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det är
igång. Oh my god.
Okej, okay, nu sätter jag på mig lurarna här. Lyssna lite grann. Nu hör jag mig själv här.
Utan lampa va?
Ja, ah, skit i lampan. Ah. Väldigt viktigt.
Det var skönt med.
Tack.
Tack så mycket.
Jag har festat loss på finsk fryst löjrom, heliga saffranstrådar, ekologiska svenska vattenmelonrädisor, knäckebröd bakat i Jämtland med sesamfrön och svartpeppar. Alldeles för dyrt och ängsligt naturvin från tillfälliga sortimentet på systemet och färdiggravad asdyr lax. Allt är inhandlat och nu helt uppätet. Och jag känner mig först lite tom när 1 januari startar. För nu börjar oxmånaden, eller oxveckorna. Uttrycket användes i det gamla bondesamhället när det var tungt jobb och långt mellan ledigheterna, till exempel mellan midsommar och jul. Eftersom allt förändras så är det veckorna i januari som nu är vår tids oxveckor. Man är helt enkelt pank efter jul och det är en lång väntan till nästa lön. Och det är mörkt och grått och slaskigt och kallt och blåsigt. Men om det finns någonting man kan göra för att bli glad så är det ju faktiskt att laga god mat. Och god mat behöver inte vara dyr. Eller hur, Jimmy?
Jag håller med. 100%. Bra, Siri.
Det där så jävla var dramatisk
det
inledning.
Det där var alltså vår första öppningsmonolog. Och med det vill jag också välkomna er som lyssnar. Jag heter Jimmy Gå och ni har precis lyssnat på Siri Barje. Och det här är vår podd, Matpodden, som kommer handla om mat.
Bara om mat.
Nästan bara om mat. För vi har nämligen saknat en podd på svenska om just matlagning som håller sig till ämnet. Med det här så vill vi ge er massvis med handfasta tips. Vi vill inspirera, entusiasmera. Vi vill liksom få er att vilja laga mat. Och jag tycker också att det här är ett format som jag tänker mig ska vara ganska trevligt att lyssna på när man lagar mat.
För alltså, 100%.
Det gör jag nämligen ofta själv, att jag lyssnar på en podd medan jag lagar mat.
Det gör jag aldrig.
Börja med det, Siri.
Kanske måste göra
lyssna
det.
Lyssna på oss själva i alla fall.
Kanske ska jag lyssna på vår podd när jag lagar mat.
Med det så vill jag också börja med att prata om denna veckas ämne.
Ja.
Som är då mat som man kan laga som är god och inte kosta skjortan. För vi är ju alla ganska panka just nu. December är en fruktansvärt dyr månad.
Alltså det är så dyrt. Ja. Jag har inga pengar kvar.
Och just nu så är ju matpriserna historiskt höga på grund av inflation och på grund av greedflation.
Mm.
Det vill säga att vissa har passat på att höja priserna lite extra.
Lite extra.
Ja. Men nog om det. Siri.
Ja.
Eftersom detta är ditt ämne så vill jag att du ska få börja prata om hur du lagar mat till en billig peng.
Till en billig peng. Men för mig handlar det börjar ju någonstans och det börjar ju absolut när man handlar mat såklart. Det är otippat. Nej, men jag tycker om jakten på det billiga.
att här skiljer vi ju verkligen.
Ja, men
jag
vet.
Är ju riktigt dålig på att vara ekonomisk. Det vill jag bara komma ut med och säga först och främst. Siri är your man.
Nej, men fallet. Alltså, och grejen att jag skulle inte påstå att jag är speciellt ekonomisk på det sättet. Men jag minns när jag var barn så... Jag har ju älskat mat sedan man var liten, så jag älskade att följa med och handla. När man gick med sina föräldrar, man fick kolla på grejer, det var nya, det fanns, man fick välja. Jag kommer ihåg, det har jag ju sagt 1000 gånger, men varje gång vi gick in i vår lokala mataffär, jag minns när jag satt i den här kundvagnen, du vet när man satt i den där man kan fälla ner, då fick jag alltid en rå champignon.
Vadå? Som snacks?
Ja. När vi kom in i affären så gav mamma eller pappa mig alltid en rå champignon.
Är det snatteri?
Ja, det är det.
Eller hade ni med den?
Nej, en liten låda med en rå champignon i. 100% snatteri måste ju varit. Ja. Sen måste jag också tillägga...
Det är preskriberat.
Det är preskriberat, det är ju 100%. Men det kan ju också varit så att det hände 3 gånger.
Okay.
Alltså det är ju i mitt huvud så kändes det som att det var varje gång. Men jag tänker att det är lite som... Det är alla barn provsmakar ju en lösgodisbit.
Ja.
Det är ju standard.
Man får ju ofta gratis banan.
Exakt. Ja. Så champignonen var min gratis banan.
Ja.
Nej, men, och självklart inte då lärde jag mig om priser i mataffären. Men pappa var alltid en väldigt smart matshoppare. Han åkte längre för att köpa i billigare butiker. Handla storpack. Det fanns typ utanför Norrtull fanns det någon så här enormt stor butik där man liksom, det var inte Clas Ohlson, men det var typ det. Det hette, jag vet inte. Men jag älskade att gå runt där.
Ja.
Och då berättade pappa för mig om jämförspriset.
Mm.
Att man alltid ska kolla på jämförspriset. Det vill säga, vad kostar ett kilo istället för vad kostar förpackningen?
Mm.
Så det är någonting som jag har med mig än idag.
Mm.
Och jag älskar att fynda. Pappa gick ju med den här, då hade man ju den här
bladet,
den här tidningen.
Och det man finns kunde ju fortfarande kvar på ganska många ställen. Det är ganska kul att ta en sån.
Jag vet, jag älskar det. Och förut fanns det även receptfolders.
Ja.
Kommer du ihåg det?
Ja.
Att det alltid, jag läste dem jättemycket. Nej, men så för mig började redan där. Och det blev som en sport. Att hitta det billigaste.
Så här var min mamma också. Eller det är hon fortfarande.
Ja.
Hon planerar ju all sin matlagning hemma utefter vad hon hitta för bra priser egentligen.
Exakt.
Och det funkar ju ganska bra, för att på något sätt så är det ju liksom så att vi pratar ju, eller ja, matlagare pratar ju ofta om det här med att man ska handla saker som är i säsong.
Ja,
och det är ju inte bara för att råvarorna då är absolut bäst, men de är ju också billigare då.
100%.
För helt plötsligt så drunknar hela Sverige i kol.
Precis.
Eller potatis.
När det var, alltså jag minns när det var så här, kilopriset på grönkål kunde vara så här, en krona.
Mm.
Alltså ja, det är ju helt sjukt egentligen.
Ja, jag...
men det här är ändå intressant. Din mamma är så, men du känner inte alls att du är, att du, alltså känner, du gillar inte att gå efter det.
Nej, men jag har nog alltid varit mer livsbejakande och känner att det får kosta. Och det kanske inte...
Förlåt,
det kanske
inte
är, jag vet inte vad. Det är på grund av att mamma har liksom... se till att vi har en trygg ekonomi som jag kan se till att inte ha det för min egen skull.
Mm.
Och det tackar jag såklart mamma för. Väldigt
såklart.
Mycket. Och mitt fokus har hela tiden varit på att hitta det roliga i det, vilket jag tycker att laga så god mat som möjligt med, och varit väldigt nyfiken på att vilja så här prova nya saker hela tiden. Så funkar jag som person i alla fall. Men med det sagt så tycker jag också att det är väldigt spännande att tänka att nu har vi begränsningar. För det är ju väldigt svårt att göra kreativa saker helt utan begränsningar.
Det går inte.
Nej.
Jag kan inte göra det.
En budget är typ
nej, men
bra,
en budget eller? Är det bästa som finns.
Ja.
Eller komma hem till någon där det inte finns något.
Ja, faktiskt.
Alltså du vet när man, typ, jag var hos mina föräldrar, apropå mina föräldrar, jag var hos dem häromdagen. Och då hade de inte handlat. Och det fanns ingenting hemma. Du vet, det fanns här en bit ost. Det fanns inget smör. Det fanns rödkål och typ... lite fryst spenat.
Vad lagade
och en
då?
Lök. Men jag gjorde dall.
Ah, för det fanns lite linser eller bönor?
Det fanns röda linser.
Mm.
Och så kryddor och så fanns det lite kokosmjölk. Och så gjorde jag råti för att de hade vetemjöl.
Mm.
Alltså du vet, så här, slattar med vetemjöl.
Mm.
Och så hade de fryst bladspenat. Så tinade det, stekte upp med massor med karamelliserad lök, lite gurkmeja, chili.
Mm.
Och så gjorde jag också, jag glömmer alltid bort vad det heter, kryddoljan, den här man...
Tatka,
precis. Nu körde jag lite mer bengalisk, för jag körde, alltså, Rizwan, en kompis.
Hans otroliga bok, Masala Mama.
Alltså, shout out till Masala Mama. Alltså, den boken är helt otrolig.
Helt instämmer jag.
Nej, men jag älskar den. Så jag har liksom lagat hans dall. Så det är den jag har. Det är också ett bra tips på billig mat. Bara så här, lite in i podden.
Verkligen. Jag tror att det här med linssoppor, linsgrytor, är väl kanske nästan det första man tänker på. Ah. När man ska laga god, värmande och ganska nyttig, billig mat.
Exakt. Och som är mättande också, tänker jag. Och perfekt i matlådan. Alla de tipsen, alltså när det kommer till att tänka billigt, är att göra storkok, jobba med saker man verkligen, verkligen blir mätt av. Alltså sallader i all ära, det är jättegott. Men kanske liksom någonting mer.
Man behöver stärkelse. Man behöver liksom täta kolhydrater och kostfibrer som gör att man liksom står sig.
Exakt. Och det är ju min hjärtefråga, gärna vego. Att då blir det billigare.
Så är det ju verkligen.
Om man inte, jag vill ju också 100% slå ett slag för lådan med fyndgrejer i mataffären. Har du någonsin spannat in den?
Ja, alltså det, vet du vad, där, det kan jag gå igång på.
Nej, men alltså,
röda priser
är
alltså, torsk för.
Det är, säg, det kan ju inte finnas någon som inte gillar det.
Nej, men ibland ska man passa sig, för att det kan
självklart.
Det kan vara ganska värdelösa saker där.
Definitivt, för man kan ju också bli så här fartblind, att man bara, gud, nu är det billigt, och så köper man på sig grejer. Mm. Så typ kanske jag stod och pratade faktiskt med en äldre kvinna över en sån disk, och hon höll upp något så här, ja, men vad heter det, smaksatt smör som var typ smaksatt med så här whisky kokt vitlök, alltså något så här helt sjukt. Och hon bara, det här kanske är gott. Och jag bara, nej, vet du vad, jag tycker inte du ska köpa den där. Hon köpte typ några billiga mozzarella, och då så här, det är bra, för det är bra att ha hemma, du kan göra pizza, du kan ha det på soppa, alltså vad som helst. Så där kan det ju snarare vara en sån fälla, att man handlar mer.
Det där tror jag verkligen, att det kan hamna mycket sånt i fyndlådan, att det är livsmedelsföretag som testar konstiga smaksättningar på saker som kanske är till för att folk ska bara, åh vad spännande, det här ska jag prova, och så köper man dem aldrig igen.
Nej.
Och så visar det sig då att den här smaksättningen, whisky-smöret, var ganska så oanvändbart till någonting annat än, jag vet inte. Vad kan man göra på det?
Jag tänker typ en efterrätt.
Med vitlök?
Nej, just det, var vitlök också.
Nej,
Alltså, nu blir jag ens osäker om det var whisky-smör. Men det var bara en sån konstig produkt. Och det kan man ju också tipsa om. Köp saker som man känner till under den här månaden. För det är ju, alltså, det kanske, den här månaden kanske inte då man behöver vara som mest utsvävande. Kan man få vara lite tråkig?
Det får man, tycker jag.
Eller vad tycker du?
Men behöver man inte vara heller? För det, jag tycker ju om att inte vara tråkig.
Ja.
Och tycker inte att det är, jag känner mig inte så rolig för den sakens skull, utan behöver inte vara tråkig.
Nej men då säger jag emot mig själv, för jag säger att det inte behöver vara tråkigt att laga god mat. Men det jag menar är att man behöver inte lyxiga grejer för att det ska bli gott och roligt.
Nej, gud nej. Alltså det är ju oftast, man känner sig som en riktig, alltså, trollkar när man lyckas göra svingod mat på det som verkar vara tråkiga råvaror.
Exakt.
Och ofta går ju det.
Nej men alltså, ja. Nej men som sagt, den här dallen, det gör ju, det kan jag tänka mig, det känns ändå som att det är en sån staple att folk gör det hemma. Men då vill jag verkligen rekommendera att göra den här kryddoljan till.
Kan du ta det från början?
Med kryddoljan eller dallen?
Med hela dallen. Du gör en lyxig, hur får du en dall att kännas lyxig? För det kan verkligen kännas lyxig.
Då är det några få bara sådana snabba saker innan. Hembakt bröd.
Mm-hmm.
Alltså, nej men råti. Alltså att man gör sin egna deg. Jag är ju sämst på baka, men jag har kommit in i något bakskov eller någon bakfas. Där jag faktiskt känner så här, men gud, det här var inte så svårt.
Hur gör du den degen? Är det liksom med varmt vatten?
Exakt.
Och jobbar du något fett in i mjölet, vanligt vetemjöl eller fullkorn?
Lite olja. Jag har faktiskt gjort, det är ju som sagt recept, men då gjorde jag en gång med fullkorn. Och då är det, jag kommer inte ihåg exakta måtten. Men
nej, det skiter vi.
Men fullkornsmjöl blandat med vatten som
varmt.
Är då varmt.
Kokhett eller?
Nej, mer, jag kokar upp vatten och så blandar jag med kallt vatten. Ja. Och jag vet inte varför det blir så mycket bättre.
Ja, men det kan jag faktiskt förklara.
Ja, jag visste det. Det är därför
man använder ju också det här liksom, ungefär 60-70 grader varmt vatten.
Just det.
Det gör att glutenet i degen eller i mjölet liksom blir tillagat. Inte 100% tillagat, men liksom delvis tillagat. Och det gör, när gluten blir tillagat, så blir det inte lika motstretigt, kan man säga. Så
precis.
Du kan kavla ut det utan att det liksom vill dra ihop sig på en gång. Du får den här liksom Play-Doh-konsistensen snarare än bröddeg-konsistensen som liksom kämpar emot den.
Och alltså det var en uppenbarelse för mig. Men jag har försökt göra lite så här flatbread, så typ haft så här turkisk kall yoghurt. Alltså,
jättegott ju.
Det är supergott, men det är helt omöjligt att få ut dem. Alltså att få ut själva degen.
Ja, då måste man vila den.
Man måste vila den och man måste ha exakt rätt. Det är ju det som är lite krixet med bakning, att du måste ha rätt proportioner. Men det är en sån grej som man alltid har hemma. Mjöl av någon form har man ju alltid hemma. Och där kan man ju ta i princip vilket mjöl som helst. Du kan köra fullkorn, du kan köra dinkel, du kan köra vetemjöl, alltså vad som helst när det
jag
kommer
vet,
till.
Jag vet, en brasklapp här, för att man kanske inte kan använda, jag vet inte, alltså helt glutenfria mjölsorter här.
Nej.
Det får man, det kan man testa sig fram kanske, eller blanda lite, men jag skulle inte rekommendera att man bakar på rismjöl.
Nej, det är väldigt sant.
Det blir något annat.
Då blir det något annat, precis. Och då måste man titta på proportionerna ordentligt.
Och som alltid, alltså när man kommer till bakning, googla fram ett recept. Vi kommer att dela recept.
Exakt.
Och med det här sagt så måste du nu dela ett råd i recept. Och jag tror vi ska fråga Rizwan om vi kan dela
det
hans
måste
råd i recept.
Det måste vi absolut göra. Ja. Vi kanske ska säga det. Vi kommer ju dela, alltså vi kommer ju prata om recept här i podden. Ja. Men vi kommer inte gå igenom recepten exakt vad det är i.
Eller så kommer jag göra det.
Oh my god.
Det hade jag typ tänkt göra.
Du hade tänkt göra
ja,
det?
Ja, men faktiskt. För jag vill liksom att man ska, liksom visualisera framför sig när jag berättar om hur man ska göra. Att man ser det framför sig. Förstår
vad
jag menar?
Vet du vad? Jag älskar det.
Ja.
Då tycker jag att det, du ska göra det.
Mm, det ska nästan bli lite ASMR-stämning på det här.
Men alltså snälla gud, jag ser fram emot det. Nej, men det. Och det tycker jag är bra. För jag kommer vara mer övergripande då.
Men ska jag prata om hur jag gör min dalda?
Det tycker jag absolut.
För nu har du pratat om brödet.
Exakt, för jag hann bara till brödet. För brödet är liksom, det är viktigt. Det är en sån grej som jag tycker är nice att ha med sig. Jag vill gärna höra.
Jag håller verkligen med. Och jag tycker om att ha både bröd och ris. Men sen, alltså, det fina med en dall är ju att du måste ju inte ha kolhydrat överhuvudtaget.
Nej,
det är ju fortfarande en måltid bara som en soppa eller gryta också.
Men jag älskar det där, du vet, slevandet.
Man vill ha något att sleva i sig det med. Men i alla fall, så här brukar jag göra min dal. Jag gör ju kanske mer av en indisk variant än den bengaliska. Och det jag gör då är att jag försöker jobba smart. Så att man börjar med att skölja liksom röda linser. Man kan också ta chana dal. Du vet de här som är liksom halverade kikärtor som kokar. De blir liksom inte lika mosiga.
Nej.
Men de måste man koka mycket längre. Så ibland kan man ta lite hälften, både röda linser och chana dal.
Ja, du blandar dem alltså.
Ja, så har du både liksom den här krämiga liksom, de som kokar sönder och sen så har du lite linser som också har lite konsistens kvar. Men ponera att man bara gör med röda linser, funkar lika bra. De behöver man ju inte lägga i blöt heller. Utan det är bara skölj dem i en sil och så lägger jag dem i en kastrull med mycket vatten. Salt har jag här. För jag tror nämligen inte på att man inte ska salta bönor och linser innan. Det gör faktiskt ingen skillnad, de kokar ändå. Och så brukar jag ha i lite gurkmeja. För där är någonting med att gurkmejan, du vet, när man använder kryddor så är det ju ibland att man vill liksom steka ur dem i fett. Men här kan man ha i lite där i grunden. Om man är en riktig nörd, vilket jag är, så är det ju också så att man om man går in i det här indiska matlagningen på djupet och lite ayurveda, så ska man ju också ha en krydda som kallas för asafetida.
Yes.
Eller hing. Som är en krydda som görs på någon typ av rot. Den doftar lite som vitlök, lökpulveraktigt.
Det är en väldigt speciell doft.
Väldigt kraftig doft. Och man har i bara någon nypa av det här. Och det fina med det här är att det ger väldigt mycket djup i smaken. Och man blir inte pruttig.
Är det det den gör?
Det är det det gör.
Jag blir i och för sig inte det av linser. Gud, som att det är så här, gud, jag tycker inte om, jag behöver inte säga, det kan vi klippa bort att jag sa det.
Siri är högst opruttig, trots att hon äter linser, med eller utan hing.
Så viktigt.
Men alltså, för tiden är i alla fall någonting, det kan man hitta, alltså det kan man köpa på nätet, eller så kan man hitta det på liksom, om man har någon så här indisk liksom, eller pakistansk så specialaffär. Kostar inte mycket alls, en burk räcker. Ja, två livstider kanske.
Ja, men alltså jag har en liten burk hemma, en så här, en plastburk bara, för att den ligger ju i plastburk och sen plast i just för doften.
Kostar typ 25 spänn.
Nej, men alltså det är bara bra att ha hemma.
Väldigt bra att ha hemma. Och speciellt när man lagar baljväxter så är den toppen. Så då börjar jag koka den. I Indien så brukar man ju ofta ha tryckkokare för att man kokar dal typ varje dag och man tycker det är jättetråkigt att vänta på att det ska koka. Men det behöver man inte ha. Jag är lite rädd för tryckkokare personligen, så att jag lyckas bara låta det koka. Samtidigt som linserna kokar så gör jag smakbasen.
Mm.
Och då steker jag på mycket lök.
Mm.
Här kan man ju välja om man vill hacka löken eller om man skivar den.
Mm.
När man hackar löken så kommer den ju typ smälta ner och tjockna till lite grann.
Mm.
Och har man skivar man den så har man ju kvar lite lök, liksom, konsistens i den. Och här kan man ju ta antingen olivolja, smör eller min personliga favorit, ghee.
Mm.
För du får den här lite så här liksom...
Du måste förklara vad ghee är.
Ghee är skirat fermenterat smör.
Mm.
Och det som händer när det här blir fermenterat är att du utvecklar, alltså smörigheten blir liksom mångdubblad.
Mm.
Så du får liksom en extremt smörig smak. Och det fina med ghee är också att det har en väldigt hög rykpunkt, för då har man liksom separerat bort alla, ja, men sockerarter och proteiner.
Mjölkproteinet
precis. Mm. Vilket gör att du har en hög rykpunkt. Du kan nästan fritera i ghee om man har råd, för det är inte jättebilligt.
Men är det alltid fermenterat?
Nej, inte
alltid. Men jag tänkte på
skillnaden mellan ghee och skirat smör smakmässigt
är att
ghee ofta har den här liksom cultured, eller vad ska man säga, att den är lite fermenterad, så den får en liksom blommigare typ av smörarom.
Gud, då vill jag rekommendera att poppa popcorn i det.
Ja, verkligen.
Det är så, för att då har du den här som du pratar om. Rykpunkten blir mycket högre och du får smaken.
100%. Bästa, alltså fettet att poppa popcorn i.
Yes. Förlåt. Fortsätt.
Tillbaka till dallen. Så här, hetta upp ghee, och så tycker jag om att ha lite hela spiskumminfrön i.
Mm. Mm.
För jag tycker om det här lilla poppet.
Mm.
Och när man gör liksom den här typen av liksom smakpass, så ska man liksom så här ha ganska varm olja på så här medelhög värme. Så fort du har i de hela spiskumminfröna ska de liksom börja sprätta och poppa. Mm. Du ska liksom se fräsa lite grann. Och när de poppar så ska du sen snabbt i med löken.
Mm.
För att du vill inte bränna kryddorna. Så fort löken kommit i så kommer de sluta poppa, för det sänker temperaturen.
Hur länge skulle du säga att kryddorna, om man mellan tummen och pekfingret, ungefär?
Ja, ah, men
är det sekunder?
Max
eller är det...
20 sekunder skulle jag säga.
Det är ändå väldigt, väldigt kort.
Ja, väldigt kort.
För där tror jag kan vara många kanske tänker att men nu står jag här ett tag.
Ah.
Men att där ska man ändå vara ganska snabb.
Så här, använder du spiskummin som har stått i skafferiet i flera år så kommer de aldrig poppa, för det är nämligen vätskan i dem som gör att de fräser.
Mm.
Men så har de torkat ut totalt så kommer det här liksom aldrig hända. Men du kommer se på fröna att de blir lite mörkare i färgen.
Mm.
Och de ska inte bli svarta, för då smakar de bränt.
Yes.
Gud vad vi kommer prata om den här dallen i en halvtimme kanske. Men det kommer vara värt det.
Det är 100%. Alltså snälla, jag fortsätt. Jag har lagat dall så många gånger. Jag vill bara höra ännu mer.
Mm. Och sen så har man i löken. Steker den längre än vad du tror.
Mm.
Och när det kommer till att göra liksom den här typen av mat så är jag inte rädd för att få lite färg på det.
Nej.
Utan jag fräser på tills den typ är lite gyllenbrun.
Mm.
Och riktigt mjuk och söt.
Mm.
Sen så har jag i riven vitlök, riven ingefära. För det är de två sakerna som verkligen gör att det smakar indiskt i kombination. Mm. Eller du får fram den här liksom djupa smaken.
Mm.
Fräser ihop det bara någon minut tills det doftar gott. Sen så har jag i de torkade kryddorna.
Mm.
Chilipulver.
Mm.
Mer gurkmeja.
Yes.
Kanske lite korianderfrö eller garam masala.
Mm. Någonting varmt.
Någonting varmt liksom. Så du får den här fylligheten. Trots att man inte har något, nu har man i och för sig ghee. Men du har ju liksom inget annat än kryddor och grönsaker och fett egentligen att jobba med här.
Mm.
Så ger kryddorna väldigt liksom, mycket djup.
Mm.
Jättegott också att ha i lite tomat. En tärnad tomat eller två.
Kan man ha tomatpuré?
Det kan man ha, absolut.
En pytteskvätt. Tänker jag liksom.
Ja, eller kör på. Alltså, den blir ju röd, men det är inget fel med det.
Nej.
Tomaten ger ju både syran och umamin och liksom... Alltså, tomat är så jävla gott. Alltså.
Den är ju bra på att binda ihop alla smakerna, tycker jag.
Ja.
Att den hittar liksom som att den är som att de bara omsluter allting på något
den
sätt.
Den får ihop det.
Ja. Ja.
Och här vill man ju återigen så här steka tomaten så att den typ smälter ihop och man ser att så här fettet liksom separerar sig.
Det är nog det snyggaste jag vet.
Ja.
När verkligen att man ser det här röda oljan, hur den liksom lyfter.
Alltså, precis.
Då är man hemma.
Det är inte bara estetik, utan det betyder också att det här kommer bli gott.
Exakt. Mm. Men det kanske tar längre tid än vad man tror att steka ur oljan också.
Mm, det beror ju på hur, alltså det är flera faktorer som så här, beroende på hur stort panna man har, hur varm spis man har och så vidare. Jag tycker inte om att ge tidsangivelser här, utan jag vill att man ska titta på vad som händer i pannan och ser att nu så skär den sig.
Mm.
Och då är man klar.
Mm.
Och då har i regel också linserna kokat klart.
Mm.
Och det man gör då är att då tjuffar man i allt det här som man har stekt i pannan i linserna. Rör om, smakar upp med salt och sen så kan man toppa det med lite hackad koriander.
Wow.
Ja. Och som du säger också, den här oljan. Mm. Den, när du liksom så här ställt fram den här linsgrytan, då kan du göra oljan.
Mm.
Då hettar du upp ännu mer ghee.
Mm.
Och så slänger du i kryddor, vilka man nu vill ha. Spiskummin, senapsfrö älskar jag att poppa.
Älskar. Uh-huh. Alltså, kummin och fänkål är också jättegott. Det var också i rissbok. Uh-huh. Ja, det känns som att jag har kopplat. Men det, jag vill verkligen, det var så gott.
Men så har du liksom, ställer du fram liksom den här liksom dall, linssoppan eller grytan.
Mm.
Du väljer ju själv här hur tjock du vill ha den.
Hur gillar du din?
Ganska tunn skulle jag säga.
Okej. Okay. Uh-huh. Lite mer soppig.
Lite mer soppig, precis.
Mm. Mm.
Och sen så häller man över den här heta oljan. Du hettar upp den, slänger i liksom kryddorna. Kanske har i lite helt torkad chili eller någonting som sen blir lite så här rostad.
Lite skivad vitlök
som liksom kan bli så här gyllenbrun i kanterna.
Så att den blir så här knaprig och krispig när du käkar dallen. Precis. Som är mjuk och så har du krispigt från vitlök. Alltså gud.
Och sen så, när, så kommer du och så slår du den här heta oljan över dallen så att det liksom bara psh, vid bordet. Och allting doftar ljuvligt.
Så kan du vifta runt den.
Så kan man vifta runt i gästerna. Och så kommer alla tycka det är jättegott. Och till det kan man ha liksom lite yoghurt.
Mm.
Så att man får någonting syrligt till. Mm. För jag vill inte ha någon syra i själva dallen.
Nej.
Också ris eller bröd till.
Mm. Och kanske någon så här grönsaksrätter. Alltså så här, man kan ju ha något mer på sidan. Liksom.
Ja, alltså jag gjorde en grej häromdagen. Gurka, citron, salt, socker och massa dill.
Oh, fy fan vad gott.
Så gott till det här.
Åh, oh, alltså... Det är det jag menar. Alltså, och det här, den här rätten som du beskriver, den är inte dyr.
Den är
så
inte
enkelt
dyr.
Är det.
Så länge alltså, man har kryddor hemma.
Precis. Mm. Och det är ju det som, alltså visst att köpa kryddor kanske, men har du inte alla kryddor hemma som står i ett recept, det gör ingenting.
Nej.
Alltså har du inte korianderfrö, eller koriander, kör spiskummin bara. Det går bra med spiskummin och gurkmeja till exempel. För de flesta har ju det hemma. Sen ett var, det har ju du och jag pratat om tidigare. Så jag, alltså att back in the day, att man liksom överdoserade gurkmeja.
Alltså, man, jag vill minnas att när Mattina på 90-talet pratade om gurkmeja, så var gurkmeja ingen smak, bara
exakt.
Färg.
Och det minns jag också. Jag läser det i kokböcker att så här, ja, det smakar ingenting, så kör på. Men det förstör alla köksgrejer.
Det smakar ju hur mycket som helst.
Nej, men, och har en sån enormt unik doft hela, alltså, det är ju verkligen en krydda.
Ja.
Och det är så lustigt att man har trott det på något sätt.
Den
får dålig, jag vet inte, dåligt rep på det sättet.
Ja,
på något konstigt sätt. Jag vet inte.
Den är i alla fall jättenyttig.
Det är den ju.
Ja,
alltså
nyttig.
Den roten.
Färsk gurkmeja.
Wow, det är väldigt bra.
Varför är det bra? Oh,
superkraftig antioxidant.
Är det?
Den färgen sätter sig på klären överallt.
Och även i kroppen då.
Stiger fläckar för på klären, desto bättre antioxidant. Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag har en fråga till dig, Jimmy.
Ja.
Och jag vet att den här frågan är för stor för att besvara. Men jag vill höra hur du hade det på din resa. Du har varit på en matresa. Får jag säga matresa?
Ja, det kan man säga. Om Skatteverket frågar så var det ju en matinspirationsresa. Och det stämmer.
Men det var det ju.
Det är ju helt sant. Ja, men jag var på bestämt att november skiter vi i. Och så åker jag till Singapore, Taipei och Tokyo.
Nej, men alltså jag har väntat på att vi ska spela in den här podden så att jag får höra om den här matresan.
Ja, men jag har ju nästan glömt bort allt som har
hänt. Men nu får du komma ihåg, för att alltså det här är ju det absolut bästa jag vet, att få höra och fråga och liksom bara bomba med frågor om mat. Det finns inget bättre.
Mm.
Nej, vad var det första du åt?
Det första jag åt när vi kom till, alltså den första ordentliga måltiden som jag åt när jag kom till Singapore, det var alltså så varmt. Gud vad man blev chockad när man kom från november Sverige till 34 graders värme och det är liksom 400% luftfuktighet.
Åh, herregud.
Det var väldigt varmt och jetlag på det. Liksom man var så helt bombad. Men vi kom dit, det var morgon, vi åkte till Chinatown och där så finns det liksom, i Singapore så äter man ju för det mesta på sådana här så kallade hawker centers eller food courts. Hawker centers är ju liksom, man har ju bestämt att alla de här street food liksom säljarna, de ska liksom få tillgång till el och vatten. Så att de kan sköta det här hygieniskt och ordentligt. Så att
och
de ska
inte kunna behöva kanske vara ute i värmen.
Inte
och
stå så, alltså, ute i värmen med råvaran. Så att de har liksom kyl och liksom
så man har flyttat.
Man har byggt infrastrukturen så att alla de här kan husera på samma ställe. Och där finns också liksom, ett system för hur man hanterar all disk. Det finns ett system för hur man hanterar allt avfall och sånt. Liksom.
Väldigt bra.
Skitbra. Alltså, så man har liksom styrt upp streetfoodkulturen i Hawker Center.
Och gud vad man måste spara på så här plast och skräp och sånt om man styr upp det på det sättet. Annars kan jag tänka mig att det är verkligen...
Nej, men det är inte engångs, liksom, tallrikar och sånt, vilket det annars hade varit. Utan det är ju liksom, man äter ju på liksom sånt som diskas.
Mm. Wow.
Men vi kom till den första. Mm. Och en av de sakerna som jag vill testa är Cha Kway Teow. Cha Kway Teow är wokade risnudlar. Och det här hade jag hittat liksom ett ställe där de gjorde det med massa olika proteiner. Det var både typ hjärtmussla, det var kinesiskt torkad korv, det var kyckling, och så var det ägg. Så det här är ju ganska typiskt för att du så här mycket, alltså jag säger som att man mixa proteiner.
Men menar du att alla de grejerna var i samma eller att man kunde välja?
I samma rätt.
I samma rätt, okej. Okay.
Du kunde inte välja. Utan de hade
älskar
en rätt.
Älskar att man inte kunde välja.
Nej.
Utan det är så här, skönt också.
Det du kunde välja var om du vill ha den stark eller inte.
Och vad tog du?
Jag tog den stark.
Hur stark var den?
Det var inte så stark.
Nej, okej. Okay,
ärligt talat.
Men okej, okay, och hjärtmussla, kinesiskt torkad korv, ägg och vad, kyckling. Nej, vad sa du?
Kyckling. Och så är det sån här garlic chives, sån här kinesisk gräslök.
Men
och
alltså,
så vokar man ihop med de här lite chewy nudlarna. Väldigt, alltså, det stod en gubbe där och vokade och vokade och vokade liksom dagarna i ända förmodligen. Medan hans fru liksom skötte kassan. Magiskt gott.
Det låter helt otroligt.
Och så det här vokar man ihop då med söt sojasås. Mm. En söt mörk sojasås.
Är det hela... vitlök i?
Alltså, säkert.
Är det, alltså, säkert det är någon sån aromatics.
Ja, liksom. Men i singaporeanska kök så är det mycket vitlök och
sallad.
Schalottenlök.
Schalottenlök, okej.
Okay. De här små schalottenlökarna. Ja, men supergott.
Var det här en frukost? Eller var det...
det här var en frukost.
Men herregud vad gott.
Ska jag gå igenom alla måltider som vi sen hade under hela resan? Sen får vi kanske snabba på lite grann.
Ja, men jag vill höra om en till i Singapore. Sen så vill jag höra två liksom, höjdpunkter i de andra.
Okay.
Så att du ändå, för jag vill ändå täcka ganska mycket.
Nej, men vi kan prata lite så här stort om singaporeanska köket som liksom är då en smältdegel utav Indien, Malaysia, Indonesien, kineser, säkert några till.
Otroligt.
De fyra köken som huvudsakligen har liksom fusats och liksom bildats det som är det singaporeanska köket.
Mm. Om Singapore har en liksom, ska man, nationalrätt.
Ja.
Vad är det?
Det här leder oss faktiskt in på att det här var ett av mina tips också till temat på oxmånaden.
Mm.
Gud, att vi sitter och pratar om den lyxigaste resan man kan tänka sig, fattar man som sitt. Sorry not sorry guys.
Jag bara, nej, jag gjorde ingenting med Jimmy.
Men alltså maten i Singapore, den är billig kan jag säga. Generellt sett så äter man för...
Du tjänade.
Jag tjänade pengar på att åka dit och äta runt 50 lappen för varje måltid. Liksom.
Nej, men det är ändå otroligt.
Ja. Men för att svara på din fråga. Nationalrätten är Hainanese chicken rice.
Oh.
Pocherad kyckling som är sådär perfekt pocherad, saftig, med skinn som är liksom, alltså den är ju likblek. Det måste jag säga.
Det är en ganska
blek rätt. Så man pocherar kycklingen och när man pocherar kycklingen så får man ju massa buljong.
Mm.
Den buljongen serverar man delvis som en soppa och delvis så kan du använda den till att koka riset.
Mm.
Och det här riset har man då också fräst med kycklingfett, vitlök, ingefära och så kokar man det med den här buljongen. Alltså det blir så mycket smak och du får det här alltså perfekta riset där liksom varje korn är separerat för det är så mycket fett i liksom, samtidigt som det är mjukt. Så man får ris, man får kyckling och så får man några skivor gurka Mm. Och den här soppan.
Bara som straight som
rå gurka. Inga ingenting eller någonting. Nej. Ingenting på. Nej. Och så får man lite olika dipsåser.
Mm.
Man kan få den här med liksom scallion ginger oil som är liksom tunnskivad salladslök och finhackad ingefära som man häller het olja på.
Mm.
Så mycket smak. Fantastisk sås att ha till väldigt mycket saker faktiskt.
Mm. Mm.
Så kan man få chilisås som ofta är liksom de bästa ställena på, när det kommer till Heinen's Chicken Rolls. För det finns typ överallt. Alla så här food courts, man äter mycket food courts här, har absolut ett sånt ställe. Som liksom är gjord på typ färsk chili.
Mm.
Mycket ingefära, calamansi limesaft som är en
förlåt.
Calamansi lime är en pytteliten limefrukt som man äter mycket där. Det är så här Filippinerna.
En pytteliten liksom. Ja. Är det mycket kärnor i den?
Ja, ganska mycket kärnor.
Ja, tror jag sett den. Ja.
Ganska jobbig att ha att göra med faktiskt. För att det, alltså, ska man pressa den så är det liksom du måste liksom använda många och det är jättelite saft. Men det är i alla fall den.
Men har den en väldigt speciell, vad är det unika med den?
Ja, den är väl lite speciell, men den är inte tillräckligt speciell tycker jag. För att det ska liksom
är den
vara
extra syrlig? Kanske?
Inte vad jag tycker. Alltså, jag tycker den vanliga lime, men alltså, jag hade inte märkt ifall man bytte ut den mot vanlig lime i alla fall.
Nej.
Och ganska söt.
Ja, okay.
Eller ja, det beror på. Men jag tycker
aldrig provat. Intressant.
Svingott.
Mm.
Ja. Så har man liksom olika dipsåserna och sådana här kycklingrätten. Liksom.
Mm.
Det är liksom en väldigt vanlig lunch eller måltid som man har där.
Mm. Och är det någonting, skulle du säga, eller så här, lagar man det hemma också? Alltså, vissa rätter äter man ju bara på restaurang, vissa äter man mycket hemma. Alltså, vad skulle du säga?
Jag är faktiskt osäker på om folk lagar särskilt mycket mat i Singapore hemma. För att det är så enkelt och billigt att äta ute.
Wow.
Och man bor inte så stort. Man har inte den här kulturen av att bjuda hem folk.
Nej, utan man går ut.
Man går ut och äter. Så att det finns ju alltså restauranger. Det känns som att det finns flera ställen att äta mat på än vad det finns människor i stan nästan. För det finns, alltså folk äter ju ute hela tiden.
Mm.
Det är lite så i Tokyo också. Att man, de flesta har
man bor litet.
Man bor litet. Ja. Och ska man liksom äta kan man lika gärna träffa någon för att alla äter ute hela tiden. Liksom.
Ändå väldigt trevligt. Så socialt.
Så socialt, verkligen. En gång när jag skulle ha en middag när jag bodde i London och skulle bjuda hem 6 pers så skulle jag göra, alltså jag var så punk då.
Mm.
Man är ju ganska punk när man bor i London.
Mm. Mm. Ja.
det hör till.
Yep.
Så gjorde jag den här Hainanese Chicken Rice och jag tror jag kom undan på typ så här, alltså jag tror jag lagade mat för 6 pers på och handlade för 300 spänn.
Ja, det är otroligt.
Är det billigt?
Ja, men jag skulle ändå säga att det är billigt, framförallt i London.
Ja, alltså man där ska vara... kan ju kycklingen vara så billig. Så
ja, men det är det jag menar.
Man ska ta vägen ibland.
Jag skulle säga att det är billigt. Och framförallt, alltså, man kan ju köpa fryst kyckling.
Ja.
Även fast det kanske är lite tråkigare. Sen, jag tycker ju att man ska man köpa kyckling och äta kyckling så tycker jag att man ska äta ekologisk.
Ja.
Alltså försöka till det i alla fall.
Alltid.
För att...
Om man har råd.
Om man har råd.
Ja.
Det är liksom, vad ska man säga? Det är bara en tanke man kan ta med sig, tycker jag. Att man får tänka lite på djuren. Men jag skulle säga att det absolut är en billig rätt. Alltså ris, kyckling, vitlök, ingefära,
salladslök. Och resten har du hemma liksom?
Ja.
Alltså salt har man ju hemma.
Resten? Det var en grej.
Men, den är faktiskt toppen och det känns också så här kul att bjuda på för du får liksom det här inte plockiga känslan men du får ju liksom de här olika komponenterna.
Mm.
Jag tycker alltid om att göra måltid där man liksom inte blandar ihop allting till en utan att du har liksom små liksom tillbehör och sånt så att du får göra liksom så här ätupplevelsen mycket roligare på något sätt.
Framförallt gör det också ätupplevelsen längre.
Ja.
Vilket varierad. Jag gillar.
Liksom.
Ja, och jag tycker ofta eller ibland går allting så fort när man äter.
Mm.
Och jag tycker om när man liksom sitter ner och äter och verkligen länge att man plockar, som du säger. Och det är det, att annars blir det så här, nu har jag ätit upp. Och så bara, hopp, okej. Men då...
100%.
Ska jag börja städa igen då?
Ja. Nej, men låt, om det ändå tog sig en stund att laga maten, ta dig en stund och äta maten.
100%.
Sen går det ofta ganska fort ändå.
Ja, såklart. Såklart. Det är inte det jag menar. Men liksom, det är ändå mysigt med... Jag tänker ibland på det. Att man liksom så här... Nu ska man bara landa lite.
Mm.
Men du måste fortsätta.
Okej.
Jag ger mig inte. Men två andra rätter.
Och sen så är det ju liksom, det här är ju totalt obudget. Mm. Men en av Singapores liksom national, inte nationalrätter, för det är Hainanese chicken rice. Men en av deras kändaste rätter är ju deras chili crab.
Uff.
Arguably the most popular crab dish would have to be chili mud crab. And whenever I'm lucky enough to go to Singapore, it's the first thing I do when I get off the aeroplane, get a big bowl of chili mud crab. I just love it.
En sån här stor typ av mud crab, som är en väldigt köttig typ av krabba.
Har den långa ben då?
Nej, den är ganska lik den vi har här i Sverige, den här brunkrabban. Men den har liksom ett slätt skal och liksom väldigt stora klor. Den vokar man då ihop i en sås som är gjord på tomat huvudsakligen. Så det är liksom chili, ingefära, vitlök, schalottenlök och ketchup.
What?
Ja.
Nej.
Som man sen reder av med vispat ägg.
Just det.
Så att det är liksom en, alltså det är en klassisk fattigmansrätt som man äter väldigt mycket i Kina, är ju det här när man vokar tomat med ägg.
Mm.
Konstig smakkombination kanske, men det är,
nej, men det är ju så gott.
Jättegott.
Det är så gott.
Ja. Så man kan tänka sig att det är den såsen med krabba.
Men gud.
Det är så gott.
Jag kom på, krabba är ju en av de billigaste skaldjuren.
Jag tror alltså, folk tänker så här, krabba är så jävla jobbigt att äta.
Ja, jag vet. Och det är ju lite jobbigt, lite, men det är också väldigt gott.
Jag älskar krabba.
Jag älskar också krabba. Jag tycker det är så sjukt gott.
Ja.
Och jag glömmer bort att det finns. Ja. Att det, nej, men det känns ofta som att man står där i disken och tittar lite och så bara, ah, där är en hummer, den kostar typ hur mycket som helst.
Ja.
Om man jämför pris, jag vet inte.
Just nu är det ju fortfarande säsong för krabba också.
Ja, 100%. Så, alla R-månader är det väl skaldjur.
Passa på. Nog om Singapore. Jag tror vi får fortsätta med resten av resan vid andra tillfällen.
Det kommer bli.
Det kommer tyvärr bli mer resanekdoter. Mm-hmm. Och för er som vill se vad det är jag pratar om, gå in och följ mig på Instagram och kolla på mina story highlights. Siri, vad har du för andra tips på billig mat?
Älskar att vi säger billig mat. Mm. För jag tycker också att folk håller på och så här sminkar en gris där, att man så här, prisvärd mat, det ska inte, alltså du vet, olyxig, att man ska låtsas som att den inte är, att det inte är billigt. Men jag gillar att man kallar det billig mat.
Billig mat fast god.
Ja, precis. Nej, men jag har ju ändå gått igen, men jag tycker också att som du sa, begränsningar. Mm. Det är det som liksom kickar igång kreativiteten. Så mitt andra tips är, gå inte och handla.
Mm.
Gå inte och handla.
Mm. Utan gräv där du står.
Ja. Det känns som att jag säger det varenda gång jag typ pratar om mat. Men det är det absolut bästa. Att man liksom måste begränsa sig. Och man har ju alltid någonting hemma.
Kan du ge några exempel på vad du brukar göra för skåpmat?
Mm. Ja, men häromdagen kom jag hem. Nu blir det lite nudlar igen, men alltså lite som den, alltså,
keep going.
Nej, men jag gjorde chapche.
Ah.
Alltså koreanska sötpotatisnudlar. Det är en sån rätt, och så är det med en sås, en woksås gjord på soja, socker och vitlök. Och du kan ha i vilka grönsaker som helst. Och vilket protein som helst. Så kom jag hem och så tänkte jag, men jag gör det. Jag tror att jag tofu hemma. Och hittar självklart inte tofu, så bara, kan man ha halloumi? Fy fan, äckligt. Nej, det kan man absolut inte. Ägg, självklart. Gör en riktigt, riktigt fast, alltså ägg, man, jag vill inte kalla det äggrör, man steker äggen.
En omelett,
ja. Men man liksom, jag delade upp så att det blir inte en hel omelett såklart. Utan
du vill
så att
ha
det
blir, bitar?
Ja, jag vill ha bitar. Uh-huh. Och den vispade jag upp, äggen vispade jag upp med lite soja och mirin. Mm. För att få lite smak på det. Och sen så hade jag gul lök, morot och broccoli.
Jättegott.
Bara det. Kokade sötpotatisnudlar, blandade ihop den här såsen, blandade ihop allting, stekte. Och det var på riktigt det vi åt. Och mina barn älskade det. Otto, min 3-åring, han bara, jag vill ha det där köttet. Och det var ägget som han det smakade. Han tyckte liksom att det var så. Han tyckte det smakade kött.
Jag vill bara flika in och säga, visst hade du sesamolja i?
Jag hade sesamolja på toppen, absolut.
Ja, det är ganska mycket sesamolja
jag
i koreansk mat.
Och sesamfrön hade vi ju självklart också.
Ja.
Och jag hade nog lite chili flakes på också.
Ja.
Det behöver man ju inte ha, men det hade jag. Men absolut.
Japchae. Precis. Japchae gör man ju då, alltså Här skulle jag säga, för att det ska vara japchae så är det ju nudlarna som är viktiga.
Ja.
Att man köper de här sötpotatisnudlarna som är lite gråa i färgen.
De är ju 100% gråa. Och när man ser dem tänker man så här, nej men vad är det här? Men de är ju helt otroliga smakbärare. Det är någonting som, alltså de bara drar åt sig av såsen på ett helt otroligt sätt.
De är roliga att äta också, för de är liksom så här lite stunsiga. Och de blir liksom inte... De blir inte mosiga av att stå heller, nej, som vetenudlar till exempel. Nej. De kommer liksom, du kan liksom ha med dig en japchae som matlåda och alltså man kan äta den rumstemp ganska ofta också.
Nej, men
du behöver
gud,
inte värma på den ens. Och
absolut,
den är fortfarande
inte
lika god.
Alltså jag åt faktiskt, jag åt hälften av japchae. Nu sa jag nog säkert, jag uttalade det säkert fel. Nej men när, med, lite med barnen. Och sen så 2 timmar senare så käkade jag upp resten. För jag brukar göra så.
Ja.
Jag låter liksom maten stå kvar på bordet.
Ja.
För jag blir alltid hungrig igen.
Ja.
Och då var det nästan godare.
Ja.
När den har fått stå, som du säger, i rumstemp och bara slurpar i sig. Nej, men så det skulle jag säga är en perfekt rätt att bara laga. Och den funkar ju också. Nu är det ju japchae, som du säger, att det ska vara med sesamolja och den här såsen. Men nudlar är ju faktiskt en helt outstanding grej som man nästan alltid har hemma.
Mm.
Det finns så många olika grejer att göra. Alltså det är liksom... Nu ska vi fördjupa oss i det i andra avsnitt, men det är också en sån bra, billig mat.
Jag måste bara nämna det här med att man gör liksom sina fancy instant ramen.
Oh.
Det här, alltså, nu sparkar jag in en öppen dörr. Alla vet att det här är liksom ja, men, den bästa fattigmansmaten.
Men, kör.
Ja, den där liksom färdig ramen som du köper.
Mm.
Välj en smak du gillar.
Mm.
Jag gillar den som är lite spicy.
Mm.
Koka upp med kryddpåsen. Mm. Den där kryddpåsen är ju... Alltså jag förstår inte hur mycket smak det kan vara.
Nej, men jag vet.
I ett litet paket.
Nej, men jag vet.
Den är så god.
Ja, den är verkligen helt sjukt god.
Tack MSG. Och det jag brukar göra är ju att knäcka i ett ägg som får koka tillsammans med nudlarna så att det liksom blir pocherat
i
buljongen.
Ooh. Och sen, next level.
Ja, nej, men det gör liksom att det blir en måltid utav det.
Mm.
Man kan slänga ner lite grönsaker, har man lite bladspenat eller kanske liksom skiva ner lite salladskål.
Mm. Mm.
Vet du vad min mamma brukar göra när jag var liten?
Nej, vadå?
Hon slängde ner köttbullar.
Är det sant? Alltså vadå, sådana färdiga? Eller
färdiga
är...
frysta köttbullar.
Alltså typ mamma skans liksom. Ja. Wow!
Det är liksom...
100% next level.
Ja, men det är också väldigt, väldigt liksom, vad ska man säga, vardagsrealist.
Ja, 100%.
Men gott.
Det kan jag tänka mig.
Och sen så kan man bara toppa med lite grönt för att det ska se fräscht ut. Alltså, hacka lite ska, salladslök,
precis.
Släng på lite sesamfrön.
Kanske lite koriander om man har.
Gott.
Mm.
Så ser det hur trevligt ut som helst. Och det är också jättegott på grund av att den där smakpåsen egentligen har gjort allt jobb.
Nej, men den har gjort allt jobb. Mm. Jag brukar i och för sig, alltså jag brukar ha lite, jag brukar blanda med majo också.
Det där har jag sett, jag har inte testat det själv faktiskt.
Nej, jag tycker att det blir också så här krämigt. Det är ju ägg. Alltså, men kan
då häller du av lite av vattnet, va? Du har inte, alltså...
Nej, men jag,
en halv liter vatten.
Nej, alltså precis. Då gör jag ju mer. Då blandar jag som en liten sås i botten på skålen först.
Ja.
Så lite mayo, jag brukar ha soja, riven vitlök och lite cuchogaro, alltså chili flakes bara för extra. Och ibland till och med lite misopasta.
Gott.
Alltså jag maxar allting. Jag blandar hej vilt här.
Blir det inte jättesalt om du har hela påsen?
Jo, men jag det är det bästa jag vet. Alltså salt när det är sådär så att det nästan, jag svimmar.
Det smäller.
Det smäller liksom.
Mm.
Och sen så tar man lite av det varma vattnet och tempererar majon.
Mm.
Och sen så ner med nudlarna och hela alltet. Men nej, inte lika mycket vatten som om jag alltså inte hade haft dem.
Mm. Så man kan koka nudlarna först och sen typ fiskar man ur dem eller silar av.
Precis.
Ja.
Det brukar jag göra.
Ja.
Men sen också ett tips, alltså ät mycket grönsaker, ät som du sa mat i säsong. Kål, morot, lök, potatis, rotfrukter. Man kan göra olika gratänger, man kan göra olika lådor, man kan göra pasta. Alltså, jag har ju släppt en ny bok, kål, hela
jag
året.
Jag tänkte faktiskt påa dig på den här och säga, du nämner kål. Är det så här att du kan en massa saker om just kål? Så pass att du har skrivit en bok som heter Kål hela året.
Exakt. Alltså jag skulle inte
berätta.
Ja. Nej, men det, alltså, jag kanske inte skulle säga att jag är ingen kolexpert. Det känns faktiskt så här. Det känns som att det är så många kolrecept som jag inte har med i boken.
Så, men det går ju inte att säga att det här är liksom en,
nej,
en uttömmande
inte. Nej, men det är det,
encyklopedi.
Så att, nej, men det är det. Men, och då är nästan, när man har gjort ett projekt nu, så känner jag snarare så här, men gud, det finns så mycket mer. Jag är väl expert på de recepten som jag har gjort i kolboken. Det måste man ändå säga.
Det är mycket ödmjuka tecknet på visdom är att man vet hur mycket man inte vet.
Ja, men just, alltså, har du öppnat koldörren någon gång? Den är enorm.
Det är mycket trevliga saker som gömmer sig bakom den dörren.
Ja, det är. Mm. Nej, men det är ju... Jag kan rekommendera den boken i dessa tider. Jimmy, du har ju faktiskt några fler tips kring det här med billighets... veckan eller billiga månaden.
Mm. Det här kommer ju lite ur att jag vill att man ska använda sina överblivna rester. Det som man kallar för nextovers är ett koncept.
Oh my god.
So this idea of nextovers is gaining traction on social media as consumers hack their way to cost-conscious yet creative meals.
Nej, men det handlar väl egentligen om att man ska liksom ta det som blivit över från en måltid och göra det till någonting ännu najsare till nästa. Mm. Och vara så glad för att du slipper koka ris från början till exempel.
Mm.
Alltså fried rice är ju typiskt sån här typ av nextover-grej. Mm. Pyttipanna är ju en nextover-grej. Allt som du liksom så här, gör någonting kul utav dina rester.
Mm.
Och när vi pratar om fried rice...
Mm.
Så vill jag också knyta tillbaka lite till någonting som jag åt i Japan.
Mm.
Och blir så där golvad av hur någonting så enkelt kan vara så otroligt gott.
Mm.
Och det är omurice.
Berätta.
Omurice är den här maträtten som man kanske känner igen från att man kollar på anime. Det ser liksom ut som en, alltså, rugbyformad omelett som ligger på en bädd av ris. Och så har man typ så här gluttat lite ketchup.
Mm. Man kanske har sett den på TikTok också.
TikTok, Pokémon,
ja, jag vet det är inte. Väldigt, det är en, kan man ändå säga att det är en populärkultsrätt?
Det är det verkligen. Mm. Och man fattar typ inte riktigt vad det är för någonting om man bara såg den susa förbi Pokémon när jag var liten till exempel.
Mm.
Men det är fruktansvärt gott.
Mm.
Det är liksom ägg, alltså omu betyder ju omelett och rice betyder rice, det fattar ni. Så omelett och ris. Och jag har ju ätit den på de här restaurangerna där man beställer mat ur automater.
Mm.
Och det är liksom, det jag lade märke till då var ju att hur mycket liksom stekt riset smakar.
Mm.
Så det här är ju verkligen viktigt när man gör fried rice att du använder dagsgammalt kylskåpskallt ris.
Yes.
För du har liksom fått sätta sig lite, du har fått torka ut lite grann så att du kan liksom bryta upp det till individuella riskorn. Liksom. Då blir det som absolut bäst. Så det man gör när man gör en omurice är ju att du... Jag brukar ta liksom lite lök, vanlig gul lök, lite vitlök, steka det. Har man kyckling hemma, ta lite kycklinglårfilé, hacka ner det och stek det ordentligt också.
Mm.
Var inte rädd för att låta det ta färg. Och liksom kanske, alltså, har man kycklinglårfilé så ska man typ inte vara rädd för att låta den bli lite torr här.
Mm.
För att du vill verkligen få stekt smak på det.
Mm.
Och sen innan du har i riset så har du i ketchup i pannan.
Och ketchupen... Vänta. Tar du ur kycklingen och löken eller blandar du allting?
Med
och
ketchup.
Okay.
För det jag vill att du ska göra här nu är att du ska steka ketchupen. Du ska steka ner den så att den typ blir lite så här karamelliserad.
Men gud, så att sockret får lite liksom...
Brynsmak. Och det genom att du steker ner det här ketchupen som du får så mycket stekt, alltså maillard, liksom brynsmak.
Och då försvinner kanske också den klassiska ketchup-smaken lite.
Precis, eller är den lugnar sig lite med sötman. Mycket av vinägersyran, den avdunstar när man steker den.
Mm.
Men du har kvar tomaten och du har kvar liksom det här. Alltså det är någonting magiskt som händer när du steker, alltså reducerar ner ketchup. Liksom.
Wow.
Sen vänder du ner riset, guckar runt det så att det liksom blir så här täckt i den här röda oljan som bildas.
Mm.
Om man är tålmodig så är det här tipsen man gör fried rice. Tryck ut det i pannan så att det liksom blir som en kaka. Och så låter det steka så där i typ 3 minuter.
Säger du i din bok. Ja. Det tog jag med mig. Det är revolutionerande.
Ja, och var inte snål med fett i pannan. För att du behöver fett här. Det som händer när du gör liksom en kaka av riset som du steker är att det blir lite krispigt.
Mm.
Och lite krispigt ris i kombination med vissa riskorn som inte är liksom krispiga.
Mm.
Det är så gott.
Alltså olika texturer i mat.
Ja.
Det är ju det som gör att det blir gott.
Det blir så gott. Och sen så tar du ut den här, liksom det här stekta riset. Om man gör liksom så här liksom, ja, men dela upp i portionerna med i en skål, så kan man, brukar man göra liksom, och så vänder man skålen upp och ner så har du liksom en fin kulle. Mm. Sen så tar du fram en nonstickpanna, vispar upp 2 ägg per person kanske, och så kör du liksom olja i pannan och så gör du en pösig omelett. Mm. Och när jag gör en omelett så brukar jag ha ganska hög värme, för jag vill att det ska gå fort och jag vill att man liksom skakar om pannan samtidigt som man rör om, så att du får den här liksom tunna liksom trådar nästan av ägget, liksom, så det blir det här liksom pösiga, men samtidigt att den kan sätta sig i botten.
Det är ju som att man gör en äggröra inuti omeletten, ja, alltså, så bara för att förklara, så att, alltså, så att det ser ut som en äggröra nästan, kan precis man säga så, fast den ändå har ett tunt liksom.
Precis, den ska vara liksom satt sig i botten, men den ska fortfarande vara glansig. Och det här går ju fort, det tar 10 sekunder max om pannan är tillräckligt varm. Här kan man ju försöka få vika ihop den där på det där sättet. Ja. Och jag kan säga, jag har försökt. Jag är ganska okej på att laga mat.
Nej, du är helt otrolig på att laga mat.
Det är så jävla svårt.
Finns det något svårare än att vika ihop en fucking omelett?
Jag skyller på att jag faktiskt trots alla år har försökt aldrig haft rätt panna.
Nej, men jag tror, för du måste ju ha någon speciell rundning på pannan. Ja. Och den ska inte vara för stor.
Nej.
För är den för stor, det är då det blir... Alltså, det, är så här,
det ska vara typ 21 centimeter.
Åh, herregud. Ja. Vem mäter sånt?
Vem mäter sånt? Men då, så bara, skit i att liksom vika ihop den, utan bara slida över den på den här rishögen då. Mm. Du har ju såklart tagit bort skålen så att det ligger omeletten på riset. Och sen så ringlar du över lite ketchup. Ät. Det är så gott. Det låter konstigt, men det är återigen tomat och ägg.
Nej, men alltså, och det är, nej, men återigen, en otrolig billig men elevated.
Det smakar så lyxigt. Du känner, det känns som att man är i Tokyo.
Okej, jag har en next over rätt snabbt bara.
Shoot.
Och det är Bubble and Squeak, som är en brittisk, väldigt klassisk rätt.
Det här har jag faktiskt aldrig hört talas om.
Ja, men det är alltså Welsh Rarebit.
Älskar.
Ja, det är också sån, typ en sån rätt som nästan bara existerar typ i England.
Ja.
Alltså en sån fish and chips, ja, men det vet ju alla. Ja. Alltså det är en sån som, men Bubble and Squeak är ju också en restmåltid. Man tar potatismos eller någon annan form av rotfruktsmos. Det kan vara mosade morötter, palsternacka, rotsäck, vad som helst. Det ska vara något typ av mos. Mm. Som du blandar sen med typ hackad kål. Du kan ha lök i, du kan ha spenat. Alltså, blanda, jag tror att det är så här, du vet, man har haft Sunday roast. Mm. Mm. Så mosar man upp morötter, potatis, blandar det med, om man har någon grönt.
Mm.
Och sen steker man det.
Men ska du ha tillagade eller råa grönsaker i?
Det ska vara tillagade.
Okay.
Alltså det är som pyttipanna. Det ska vara gammal. Det ska tas från kylen.
Ja. Så om man har till exempel, alltså kålen, den ska man steka på lite innan du blandar ihop den i så fall.
Om du använder råkål.
Ah, okay.
Alltså precis. Om du bara har rå vitkål, ja, men då ska man steka på den lite innan man blandar det med moset. För okay, allt ska liksom vara, det ska vara mjukt. Det ska vara enkelt. Mm. Det ska vara väldigt hardy, alltså inte, det ska inte vara för knaprigt, om man får säga så.
Mm.
Och sen så kan du bara servera med ett stekt ägg.
Vänta, du steker den alltså
det här moset.
Biffar
typ. Ja, men typ biffar eller som en liten plätt eller man kan, alltså det finns inte riktigt några regler. Och så äter man det med ett stekt ägg och kanske någon god sås.
Jag sitter och googlar på Bubble and Squeak för att se hur det här liksom ser ut. Ja, alltså det här är ju liksom, man kan sticka en stor.
Ja, du kan göra, det blir ju som, alltså det är som en, det är en hybrid mellan en tortilla och typ en, som du säger, en grönsaksbiff. Alltså du kan göra, det verkar inte finnas några exakta regler kring den. Lite, alltså precis som en pyttipanna.
Har du ägg på?
Absolut.
Ja.
Ett stekt ägg och så gulan som bara rinner ut över. Och så, du behöver inte ha lite salt och peppar.
Det här är ju faktiskt någonting man kan ta med sig från hela det här avsnittet. Är att du kan ha ett stekt ägg eller ägg till allting.
Aj, 100%.
Vad blir inte bättre med ägg?
Har vi en rätt där vi inte hade ägg?
Dallen är för sig.
Nej, den är vegansk till och med. Och här ni tycker
om man hoppar
heller
över gin då.
Ja, precis. Ja, så det lämnar jag. Där lämnar jag. Billighetsveckan. Berätta om veckans spaning.
veckans spaning. Ja, vi har ju liksom varit lite inne på det här. Jag har egentligen två stycken.
Kör.
Ja. Det
ska
ena
vi se
är...
vad jag tycker?
Ja, okay. Ja, men vet du, då kan vi välja. Den ena är, och vi har ju varit lite inne på det här nu, att vi har ju pratat väldigt mycket om det indiska, liksom sydasiatiska köket.
Mm.
Det ska öppna en ny restaurang i Vassa Äggens gamla lokaler.
Ooh, är det sant?
Ja, det ska bli en indisk finkrog.
Nej, vad kul!
Och det här har vi ju inte haft i Sverige.
Nej!
I alla fall inte vad jag vet.
Nej.
Och det har ju funnits liksom, ja, men, om, jag har ju som har bott i London.
Ja, men i London är det ju, det finns ju hur mycket som helst.
Tjusiga, ja, riktigt bra, ja, indiska restauranger. Nu kommer det till Sverige.
Alltså, gud, vad nice.
Ja, och det finns ju, alltså det är ett så otroligt spännande kök som vi här inte har liksom upplevt på det sättet.
Det går ju nästan inte att säga. Alltså man säger ju indisk mat, men det är ju, alltså det är ju så olika, alltså regionerna är ju så, alltså det går liksom, det är ju så enormt, det bor ju, hur många miljarder bor i, alltså är det 1,
vi går inte in,
nej,
på den
siffran
inget här.
Glöm vad jag sa. Men du, alltså det är så stort så att, alltså det är ju, det går, det är som att säga med regionerna att så här, svensk och typ tysk mat. Ja. Alltså så här, det är ju, eller okej, vi är jättelika, skitsamma. Glöm du fattar vad jag menar.
Ja.
Det är väldigt väldigt olika.
Ja. Det ska bli väldigt spännande och jag tänker liksom kanske att det här kan få folk att få upp ögonen för indisk mat lite igen, för det, jag tror det kanske kan vara på väg liksom, för vi har ju sett liksom en andra våg av till exempel kinesisk mat. Kanske är lite ansvarig för att den har blivit trendig. Jag vet
det
inte.
Är, absolut.
Eller så var jag bara rätt i tid. Skitsamma.
Nej, jag tror att det var alltså, kanske en kombo kanske.
Kanske en kombo. Jag var inte ensam i att laga kinesisk mat.
Men nej, men i alla fall, du har absolut utbildat enormt många. Inklusive mig.
Tack. Det här kanske kommer få fler svenskar att få upp ögonen för det fantastiska indiska köket. För det är otroligt.
Det är det verkligen.
Nästa spaning.
Kör.
Brittisk mat.
Ooh!
Du, apropå. Du var inne på det här med Bubble Squeak och när du pratade om Welsh Rarebit. Så idag, alltså min nuvarande, vad ska man säga, mat-Instagram-obsession. Thomas Straker. Nej, men,
I've got a friend who doesn't like leg meat. He says, I don't eat meat on bone.
It's literally the best part of chicken.
Some people, man. Don't eat meat on bone. So where do you think meat comes from, you
Thomas?
Förlåt. Hur snygg är han?
Hur snygg är alla som jobbar alltså, på Strakers?
Jag vet. Nej men alla, jag fattar inte.
Nej men alltså.
Jag hörde i och för sig att de hade lite, det var ju lite blåsvärde där kring
vadå,
just personalen.
Vadå, för att de var för snygga?
Nej men de nej, att de inte ville ha några tjejer.
Men du jobbar ju en tjej där nu.
Ja, för att han hamnade i blåsväder.
Nej, men han har gjort liksom en hel serie, Instagram-serie med British Classics. Så ni har säkert sett honom i This is all things butter. Jag trodde liksom att det bara var någon alltså fjantig typ Instagram-matbloggare som han själv. Men han är ju riktig kock.
Som han själv, ja, jag känner igen mig.
Du vet vad jag menar.
Jag vet.
Som har en av de hetaste restaurangerna där. Skitsamma. Hans konto, där lagar de ju väldigt mycket liksom så här klassisk brittisk mat. Och som liksom så här är så här rustik och rejäl.
Men de gör det liksom, make it sexy.
Make it sexy och det ser så jäkla gott ut.
Det är alltså, jag erkänner, jag har också varit obsessed med honom väldigt länge. Någonting som jag tyckte var spännande var att jag började läsa kommentarerna på en av, han hade gjort en leek och chicken and leek pie typ. Ja. Så var det väldigt många amerikaner som bara, where is the seasoning? Var är kryddorna?
Jag blev galen på det där.
Och det där är en sån sak som jag tycker är så intressant. Ja. För tittar du på hur amerikanska instagrammare tittar, hur de lagar mat. Alltså de öser på med kryddor. Det är paprikapulver och det är olika. Alltså, och inget fel med det. Men ibland känns det som att man bara gör det för sakens... Jag vet inte.
Det här, alltså, ja, det här ska vi faktiskt prata om. Det här med seasoning.
Ja.
Dude, where's the seasoning? För amerikaner så tror de att seasoning är lökpulver, vitlökspulver,
exakt,
paprikapulver.
Exakt.
Alltså att det är de här, alltså i min värld är det här typ, alltså
det är inte riktigt
kryddor.
Men det är så här, det har man i dipper.
Alltså det är typ, alltså det här smakar liksom grillkrydda.
Ja, nej men 100%.
Ja.
Och att istället för att kanske lyfta en råvara och bara låta den råvaran smaka, som till exempel purjolök och chicken, alltså det som han Straker då gjorde. Så har man i massor med saker som smakar bara grillkrydda. Och det är väldigt intressant och hur här, olika man ser på det.
Det här, nu kanske jag kommer gå ut på tunn is här. Kör. Men det har ju liksom varit mycket, alltså Instagrammat, det här kommer vara ett helt avsnitt så småningom när vi kommenterar sociala mediematen. Men att det har varit liksom, åh gud vad vit den här personen är som inte har massa seasoning i sin mat. Mm. Det vill säga att de inte har de här liksom, kryddpulverna som jag typ aldrig använder.
Mm.
Och min mat, alltså ingen i Asien använder den här maten. Det verkar vara någonting om att typ så här, oh, that's so white typ. Att man inte använder torkade kryddor i maten.
Aha.
Och det verkar vara ett generellt amerikanskt
uppfattning. Ja, det är en sån, att då är man inte riktigt, okej. Okay.
Då kan man inte laga mat.
Då kan man inte, på riktigt.
På riktigt, ja. Jag vet inte.
Okej, intressant.
Var var vi någonstans? Just det.
Strakers.
Strakers. Gå in och följ honom på Instagram och kolla in den maten han lagar. Det är liksom, det ser så gott ut. Framförallt paj när du pratar om det.
Nej, men alltså.
Väldigt sugen på att göra en chicken leek paj.
Oh.
Och Welsh rarebit som du pratar om.
Mm. Han har ju också smör i allting. Han gör, alltså det är liksom.
Undrar varför det är så gott liksom.
Ja, precis. För att det är inte en enda sak tror jag som inte innehåller. Jag måste ändå säga också att han är så, jag tror kanske inte att det var hans plan från början, men vilken jävla affärsidé. Mm. Alltså han gör ju den där all things butter som han kallar det.
Mm.
Det har ju också, han säljer ju nu smör. Alltså smör.
Ja.
Och det måste sälja så. Som smör. Förlåt. Nej men alltså det är genialiskt.
Ja.
Och TikTok, alltså så här, jag vet inte.
Ja, men, hatten av till Thomas Straker och den brittiska maten.
Ja. Jag vill åka dit och äta där.
Vi ska gå på St. John's tillsammans.
Åh, ja, men det får vi ta i nästa avsnitt. Det finns så många. Ja.
Vad kul det här var.
Det här var så kul. Jimmy, jag är enormt glad att vi äntligen fick ända nu och gör det här. För jag tycker att det är så kul att prata mat med dig.
Ja, men detsamma. Verkligen. Mm. Den här delen av programmet, som ni märker, kommer vi alltid ha mycket tips på ett tema. Vi kommer ha lite spaningar.
Mm.
Och vi kommer ha recept som vi pratar igenom i detalj, mer eller mindre.
Mm.
Men vi vill också väldigt gärna svara på lyssnarfrågor. Och eftersom det här är första programmet så har vi ingen lyssnarfråga än så länge.
Vi kommer inte låtsas som att vi har några.
Jag funderade på om jag skulle låtsas, men det känns som att vi har tillräckligt med saker att prata om. Skicka in era frågor. DM oss på Instagram.
Ja.
Mail, nej skit i mail. DM oss på Instagram och skicka flaskpost. Se till att era frågor blir lyfta och besvarade i den här podden. För om det är något ni undrar är säkert några andra som undrar samma sak.
Då vill jag passa på att tacka för att du har lyssnat på vår podd. Vi är tillbaka nästa vecka med ett lite kortare format faktiskt.
Mm.
Det blir två långa, två korta i månaden.
Mm. Så att nu har vi verkligen fått prata av oss ordentligt. Så nästa gång så kommer det handla om... vet du vad? Jag ska inte måla in oss i ett hörn. Vi ser, ni lär märka vad det kommer handla om. Vi tar det på volley.
Ja, det är bra. Hej då allihopa.
Hej då.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.